Okej, då rullar vi.
Girl, you'll be a woman.
Hallå!
Hej!
Hejsan, hejsan. Välkomna till This is 40.
Med mig, Isabel Mofrini.
Och mig, Karin Bastin. Jag har ju så sjukt mycket PMS. Jag har ju typ alltid PMS. För grejen är att så här, jag har ju PMS typ 3 veckor i månaden. Och sen har jag en symptomfri vecka.
Ja, det vet du.
Vi har precis varit och hajkat. Det här ska väl då bli vår rutin, eller? Men det är ju bara för vi var hajkar bara en gång i veckan. Men, ja, men det var tur i alla fall att vi fick en liten nypa frisk luft.
Ja, det
en dag som denna. Jag hade också en så jobbig start på morgonen, för Henrik var så arg på mig.
Ja, just det.
Jättejobbigt.
Men, han har väl väldigt dåligt morgonhumör?
Nej, men jag skulle säga så här. Jag har ganska okej morgonhumör en vecka i månaden.
Exakt.
Nej, men vi har ju liksom kommit överens om, eller där är vi, det är ju en tyst överenskommelse, att vi typ knappt ses på morgonen, utan vi ses när han ska åka liksom.
Ja, men det är nog lika bra, för jag får en känsla av att Henrik har jättedåligt morgonhumör.
Han sover ju dåligt på nätterna. Han har ju jättemycket problem med sin sömn.
Och det gör ju inte du eller jag.
Nej, men så då är han uppe och äter och gör andra grejer. Ja, jag vet. Nej, men jag vet, det är så jävla sjukt. Men hur som helst så kommer han i alla fall ner, så ska han köra barnen till skolan och så hittar inte han sina bilnycklar och jag håller på med någonting annat.
Det här var nu i morse eller?
Ja, men och här måste jag också lägga till att jag är väldigt disträ nu för tiden. Vi har väldigt mycket som händer. Jag kommer kunna berätta om det lite längre fram, ett big announcement.
Ja.
Men det tar mycket tid. Jag känner mig väldigt, det känns som att jag har mycket on my mind och det händer grejer liksom. Mm. Och ja, det är svårt att få alltihopa att gå ihop. Men så jag är ganska disträ i alla fall där på morgonen. Och så håller han på att leta efter sina nycklar, så tycker han att jag är jätteoengagerad i det där letandet. Och jag känner ju så här, inombord så känner jag att det är hans jävla nycklar, han får väl leta efter dem själv.
Går inte en enda morgon eller liksom om Filip ska gå utanför dörren som han vet vad hans nycklar är, vad hans telefon är, vad hans plånbok är.
Ja,
alltså det är så irriterande.
Men måste du hjälpa till då? Eller?
Ja, nej, men han kan inte hitta det själv.
Nej,
det är
men då håller han håller för alla på och springer runt där, och så börjar det bli tid att de barnen måste börja skolan och han måste på något möte på jobbet och det är bråttom, och han tycker att det är jätteirriterande att inte jag hjälper till mer. Och jag kan faktiskt erkänna att jag låtsas hjälper till. Jag går då runt på min kaffekopp och låtsas titta under saker, men jag tittar precis efter det som han redan har tittat under. Nu kommer han bli så arg om han hör det här. För det här är också det som han säger till mig, att jag har ett så dåligt engagemang.
Du är inte engagerad nog.
Så till slut i alla fall så är det någon som säger, men mamma, var det inte du som hade pappas bil igår?
Mm.
Jag bara, nej, det kan det inte ha varit. Jo, men du hade ju bilen, du skulle ju åka iväg och göra någonting. Du skulle ju göra någonting, du tog hans bil, gjorde du inte det? Nej, det gjorde jag absolut inte. Och sen får jag något svagt minne av att det kanske var så att det var jag som åkte bilen. Men jag vill ju absolut inte erkänna det, för nu har det gått så lång tid. Och jag har liksom varit så benfast om att jag inte har någonting med de där nycklarna att göra.
Mm, självklart.
Och då hör han det där och han bara, men det, jag visste det att det var du som hade den. Jag bara, nej, men jag har inget minne av detta överhuvudtaget. Så jag låtsas säga att jag har total minnesblackout.
Vilket inte är helt ovanligt.
Nej, det har man ju ibland. Liksom.
Ja, du slut, har det ibland.
Så då hittar de ju då hittar de såklart nyckeln i min väska. Ja.
Så irriterande.
Fick jag be om ursäkt, men jag kunde ju också säga. Men samtidigt så sa jag att jag har inget som helst minne av det här. Så jag kan liksom inte ta det fulla ansvaret för den här försvunna nyckeln. För jag kommer inte ihåg det här.
Nej, precis. Och det är inte helt ovanligt att du har sådana blackouts. Så att du inte kommer ihåg någonting.
Nej, men jag har mycket on my mind som sagt.
Nej, men du är lite disträ.
Oh, det är jag verkligen. Ja. Och det blir ju inte bättre med åldern.
Nej, det blir det verkligen inte. Nej, men, gud.
Men nu vill jag verkligen så här försvara mig själv. För jag tycker att jag har sjukt mycket på min plate, så att
säga. Ja, det har du ju.
Det är jag har liksom fulla ansvaret för hemmet, för barnen, för skolor. Det är liksom olika skolapplications till nya skolor. Och, alltså det tar mycket tid. Ja, men det
Ja, men det gör du verkligen. Men det, jag tror inte det handlar så mycket om det. Utan jag tror alltid du har varit sån som liksom glömmer. Alltså du är lite smådisträ. Och tycker liksom som i morse så tycker du ju att det får väl vara på hans ansvar att hitta hans jäkla nycklar.
Ja, verkligen.
Men nu problemet var ju att det var inte hans ansvar, för det var ju du som hade.
Och det var också det som är så himla irriterande. För nu blev det här jättejobbigt, för det här liksom blir ju ett minus.
Ja. Precis.
För att nu kommer ju han kunna använda det här nästa gång, vilket är jätteirriterande. Mm. För att jag har ju också, vi har ju också en annan grej som är också helt sjuk. Den här grejen med att han, när jag ska åka handla så ber han alltid mig att köpa någonting, till exempel snus då. Mm. Och det är egentligen inte det jag behöver inte säga till exempel, utan det handlar alltid om snuset, där när vi är i Sverige. Så varje gång jag ska åka handla så säger han alltid när jag hoppar, när vi bor på en ö i Sverige, så hoppar jag ner i båten och så ska jag åka handla, så säger han alltid när jag åker, glöm inte snuset. Och glöm inte snuset, det är nästan som om det har blivit någon slags sån här hypnosgrej för mig. För det betyder att jag kommer glömma det.
Oh.
Så jag glömmer det alltid, varenda gång. Och varenda gång när jag kommer tillbaka så säger han att jag har gjort det medvetet. Fast det absolut inte är så. Men det blir bara som en, så här, det blir som en låsning hos mig.
Ja, och då är det ju jobbigt, för då måste man ju ta en båt och en bil sen. Det är inte bara att gå ner på...
Nej, men det gör man inte.
Exakt. Så då snusar han inte istället, det är ju för dig positivt.
Jo, men då får han ju gå och låna av någon granne eller någonting. Eller så åker han iväg själv. Men han blir jätteirriterad, för han tycker ju inte att jag tar honom på allvar då. Och hans saker. Nej, men det är nog det han irriterar sig med. Han kan nog tycka att jag inte tar det på allvar. Som att jag inte tar det på allvar med hans nyckel.
Ja, han vill ha mer bekräftelse, mer uppmärksamhet.
Ja, exakt. Vem sida är du på här?
Ja, jag vet inte. Jag är nog på bägges lite, måste jag säga. För att, jag menar, det är väl... Men alltså, det som är irriterande...
Ja, men om jag skulle leta efter min nyckel och jag skulle säga till honom, kan inte du leta efter nyckeln? Han skulle aldrig göra det.
Nej, det skulle han ju inte. Men i det här fallet var det ju faktiskt du som hade
nyckeln. Jag vet.
Den kommer du få leva med.
Ja, den kommer komma tillbaka.
Ja.
Den och den här jävla glömda snusdosan.
Mm.
Det var ju så sjukt nu när mamma och pappa var här i julas. Så hade han ju bett mig köpa någonting. Det kan ju inte ha varit snus. För snus här kan man inte köpa i mataffären. Men det var någon grej i alla fall. Och sen så... Och det problemet är också att han alltid säger så här: glöm nu inte. Och vad det nu är som ska köpas. Mm. Och det sätter igång den där grejen i mitt huvud. Då blir det liksom som ett stort hål där han har försökt memorera det där hos mig. Så då åker jag iväg och handlar. Kommer tillbaka hem. Och det här var väl typ dagen innan julafton. Han skulle laga julmat eller vad, så det var säkert någon jätteviktig grej också. Kommer innanför dörren, tittar på mamma och så kommer jag på att fan, jag glömde det. Jag bara, mamma, åk iväg till affären, handla det här. Hon bara, vadå, vad sa du för någonting? Hon höll tråd. Jag bara, nu, åk iväg till affären nu, du måste köpa den här grejen. Och Henrik bara, va? Vad är det för någonting? Vad är det som händer? Jag bara,
vänta,
jag måste... ingenting.
Vänta, ja, det är corona.
Prosigt, ja, det är corona.
Herregud, förlåt. Ja.
Mm. Och Henrik kommer in och hör att jag står och viskar till henne om att hon ska åka iväg. Och han bara, vad är det för någonting? Vad är det som har hänt? Säg inte att du glömde. Glömde du det där nu då? Anjovisen eller vad? Jag bara, men gud, alltså, du förstår inte hur jobbigt du gör det för mig. För du gör så att jag glömmer.
Ja. Han bara, säg inte, glöm inte.
Ja, ska du lägga det här på mig? Det är alltid så. Vad jag än ber dig om så glömmer du. Jag bara, nej, men det gör jag ju inte. Men jag kanske gör det faktiskt.
Ja. Det kanske är så det är faktiskt, att du glömmer vad han ber om. Vi får titta lite närmare på den här grejen.
Ja, vi får göra det. Vi går vidare från det ena till det andra.
Nu ska vi prata om bajs.
Ja.
Det kommer ni inte glömma.
Men du, alltså vi pratade, igår skrattade jag så mycket när du ringde och berättade. Nu, men du måste berätta om radio, om Ryan Seacrest.
Jaha, vad är det, om bajset eller? Ja, nej men...
för det är ju också så här fresh in mind nu från promenaden. För det här är ju också så jobbigt för dig. Du har två hundar, jag har en hund. Min hund har jävligt mycket skavanker och problem. Nu har han något problem med sina ben.
Mm.
Och jag går ju runt och tänker varje dag att det är hans sista dag. Fast så illa är det inte. Då brukar jag tänka på att jag tycker synd om dig däremot som har det där bajsandet som de håller på med.
Att jag har det värre.
Min hund bajsar perfekta bajskorvar en gång om dagen.
Gud vad skönt. Det tycker jag är en sån här grej som också, sen man fick barn så slutar man ju liksom tycka att det var jobbigt att prata om bajs. Mm. Eller ja. Sen har jag i och för sig också då en pappa som inte har kommit ut ifrån kiss- och bajsåldern som gärna sätter sig på ens ansikte och pruttar och sånt där.
Fortfarande liksom.
Ja!
Det är helt otroligt.
Alltså gud, han älskar att prata om kiss och bajs, det är det bästa han vill. Så att jag är ju ganska van vid den sortens prat och tycker också att det är lite små fnittrigt liksom, lite kul.
Men jag tycker också att det är fnittrigt när jag pratar om det så här, men jag... Men jag tycker att saker och ting generellt är mycket mer pinsamma än vad du tycker.
Ja, absolut. Men med bajset i alla fall, det är ju ändå så att när man får sitt första barn ihop med sin man, liksom, då är det ju ändå så här, vad var det för färg på bajset idag?
Nej, det är det absolut inte.
Ja, ja, då var det.
Jaha, du pratar om barnet, så jag trodde du skulle fråga. Nej. Vad han och du hade.
Nej, vi pratar inte om mitt färg på bajset, utan barnets färg på bajset. Ja, och det blir ju till slut väldigt naturligt att prata om bajs.
Ja, men det är ju om barnens. Det är fortfarande inte naturligt, tycker jag, att prata om de vuxna.
Nu är jag är ju också sån som jag hatar att stänga dörren efter mig när jag är på toaletten. Alltså inte ens om jag är på ett sjukhus eller på bio eller så. För jag är så rädd att...
Nej, det vet jag. När du är hemma hos mig, det är alltid öppen dörr.
Ja, för jag är så rädd att missa någonting. Så att jag låter det vara öppet
FOMO
så att jag
inte ska...
Det är verkligen FOMO.
Det är så hashtag skit, FOMO. Alltså.
Ja, det, för övrigt visste inte jag vad FOMO betydde bara för någon månad sedan heller. Men jag skrev det ändå på, som hashtag. För att, tyckte det lät
du ville hänga med.
Jag ville hänga med. Men då i alla fall så kommer jag tänka på, för då var det på radio igår. Det är den här Ryan Seacrest då, som är som, han som är också programledare för Idol här i Amerika. Han har ett morgonprogram varje morgon.
Mm. Kiss FM, vårt favoritprogram. Det är så här, barnen vill liksom inte bli avsläppta till skolan, för de vill alltid höra klart Ryan Roses, Ryan's Roses och alla de här andra sjuka grejerna som de håller på med.
Exakt, de är kul. Men då har han två liksom wing girls, varav en heter Tanja. Hon har precis skaffat ny, det här är jätteointressant, men det som var intressant var ju...
I våra liv är inte det här intressant. Jag ringde ju dig också häromdagen och bara, har du hört vad Tanja sa på radion?
Ja, nej, men precis. Det blir ju liksom lite som Gry och vännerna eller alltså som eller Adams morgonprogram. Alltså det blir ju det som man lyssnar på morgonen här.
Exakt.
Men hur som helst så hade då hon Tanja, en av tjejerna där, skaffat ny kille, och då hade hon varit borta bott på hotell med den här killen hela helgen och inte kunnat bajsa då på hela helgen för att hon...
Så jobbigt, alltså 100% igenkänning.
Ja, och då känner man ju igen det så himla mycket. Jag kommer ihåg då när jag var typ så 20, jag hade flyttat ihop med min första kille, och jag tror inte ens att vi bodde ihop då, men hur som helst, jag var där i alla fall i flera dagar i sträck, och
nej,
jag kunde ju inte gå. Vi bodde i en liten etta på 20 kvadrat, om det ens var det,
ja.
Och vägrade gå och bajsa.
Så
och så var jag så bajsnödig en morgon liksom. Bara, hur ska jag göra? Så jag, då hade vi precis varit på ICA också. På ICA när jag var med honom hade jag inte kunnat säga att jag måste gå in på toaletten. Plus att vem frågar efter en toalett på ICA? Det här var ju länge sedan. Du vet, det här är 25 år sedan. Det fanns inga restauranger öppna. Liksom, jag var ute på Lidingö också. Hur som helst, så säger jag till honom så här, gud, jag glömde att köpa typ tomater. Så springer jag ner, alltså du vet, då var det verkligen liksom bajskorv som halvt ute. Springer ner till ICA och bara, har du en toalett? Har du en toalett? Och de bara, men du var ju precis så här, ge mig en toalett. Bara, in där till lager, i lagret liksom. Så fick jag äntligen gå på toaletten. Ja, det var så skönt.
Men gud alltså,
och sen var jag tömd liksom för tre dagar. Och sen fick jag ju hålla mig
alltså,
tre dagar till.
Men alltså det här är ju, det är så många som tycker det är så jobbigt att höra på sånt där. Och Lars tycker typ att, Lars som kliver på att han tycker bara att det är så äckligt. Jag har pratat om det med i bläckan förut. Men alltså det här är så sjukt för att...
Det är ju äckligt.
Ja, men det är skitäckligt, det är klart att det är så. Men jag höll ju också på sådär, vågade ju aldrig gå på toa. Kan få den där panikkänslan över när man liksom var verkligen så här, man ville verkligen göra det, men lyckades, alltså man vågade inte. Och man bara håller tillbaka och så får man ju så här gaser och ont i magen istället och så blir allting bara jättejobbigt.
Plus att allting luktar ju ännu sämre liksom.
Ja.
Alltså om man har hållit inne det liksom, det är det sämsta man kan göra.
Men grejen är, jag är ju fortfarande så här proffs på att vara nypenros och är så här otroligt mobbad i den här familjen, för alla vet ju att jag tycker att det är jobbigt. Så det är ju så här, så fort jag går in på toaletten, då är det så här, nu ska mamma gå och bajsa.
Ja, det är klart.
Jag skulle aldrig någonsin erkänna att jag hade gjort det. Det är så här, jag gör inte det helt enkelt. Jag bajsar inte.
Gud, så
ja, men det är helt sjukt.
Och så är det inte i min familj. Det var till och med så att Filip skulle berätta en historia till min pappa en gång. Som Filip liksom tyckte ändå så här, just det här med att jag alltid ska ha öppen dörr och så, tycker Filip liksom är irriterande.
Mm.
Och då skulle Filip då berätta, trodde liksom att han skulle få liksom en man, liksom ett manligt erkännande om att det var jobbigt att jag hade öppen dörr och inte var rädd för mitt kiss eller bajsande. Mm. Liksom. Då säger Filip till min pappa då, men det är så sjukt för Issa, hon sitter och bajsar när jag duschar. Och min pappa bara, Och min pappa pratade inte så bra svenska, han är fransk då. Så han bara, men gud så äckligt alltså. Vad menar du? Att sitter hon bredvid dig i duschen och bajsar?
Ja.
Men jaha, okej, okay, ja, jag kanske är helt okej. Okay. Alltså han var liksom, jag tyckte inte det var jättekonstigt liksom. Och så Filip, vad menar du? Alltså nej, alltså hon sitter på toaletten och bajsar. Jaha, ja, det är väl ingenting. Hon han trodde att jag hade suttit alltså i duschen och bajsar. Nej men alltså, ja, det förstås.
Nej, det har man ändå okej med det liksom. Det
var ja, det, men, det brevet var ändå så här, men herregud, lite skit får du tåla. Ja, men gud, liksom alltså, i duschen, det tyckte han var liksom lite väl.
Alltså så jävla sjukt. Gud, ja, så, sjukt.
Så att i min familj har man verkligen inga problem med kiss och bajs, om man säger så.
Men för att, när du tog upp det där igår, kom jag på den här helt sjuka historien. Jag har berättat för dig om den, tror jag. När jag hade börjat jobba på, jag tror det var mitt så här, första tv-jobb som jag hade fått på Strix Television.
Mm.
Och jag var väl typ, vad kan jag vara, 18-19. Och det var ju också jobbigt att gå på toa på jobbet liksom.
Självklart.
Jättejobbigt. Det var ju värre med en kille. Men det var jävligt jobbigt att gå på toa på jobbet också. Och då hade man så här, alla redaktioner för olika tv-program hade typ sin egen toalett. Man var satt där någonstans där det var en egen toalett. Då vill man ju gärna springa.
Fick man gå till efterlystoaletten?
Då gick man gärna liksom längre bort i korridoren till typ så här repans toalett eller någon annans toalett.
Ja.
Sen i alla fall så någon gång så ska jag gå på toaletterna som är precis vid vår redaktion. Och kommer in där, låser dörren, hinner titta mig i spegeln så här innan jag öppnar toalettlocket. Och då ligger det redan en korv i toan. Då skulle jag vänta där och då. Men då hade jag redan varit inne på toaletten för länge. Så jag bara, jag spolar och så går jag efter. Men det som händer är att korven inte åker ner. Utan det blir liksom ett totalstopp i toan. Och då har jag ju redan varit där inne, jag har kollat spegeln, jag har liksom börjat spola, jag liksom, nu vet ju folk, nu tror ju folk att det där är min korv.
Ja, och du har fortfarande inte hunnit bajsa.
Nej, men jag skulle inte ens bajsa.
Nej, du skulle vara...
Jag bajsar ju inte, vet du.
Nej, just det.
Nej, men då... Så jag börjar så här spola, börjar använda liksom den här toaborsten. Den går liksom inte ner. Och sen så kommer ju vattnet upp över kanten.
Åh, fy fan.
Så att det slutar ju med att jag får ju ta de här tjocka torkservetterna. Ja, jag får ta upp korven.
Nej.
Jo, lägger den i soptunnan. Och sen, vet jag kommer ut därifrån helt så här svettig. Du vet, så här, jag är så jävla rädd för vad folk ska tro har hänt inne på den där toan och att det är jag som har gjort någonting. Ett så jävla obehaglig historia. Det här är ingen stor grej egentligen. Men för mig är den där fortfarande... Alltså jag får så här hjärtklappning när jag tänker på det här. Och du kommer ihåg den här filmen. Kommer du ihåg den här filmen Along Came Polly? Det här är faktiskt en jävligt rolig film.
Ja, det är Filips favoritfilm.
Alltså, den är så kul. Med Ben Stiller och Jennifer Aniston. Mm. De blir kära och han har ju sån här IBS-mage.
Ja.
Hon har bjudit hem honom i sin lilla lägenhet på en dejt.
Did you just move in or?
No, and you're about 4 months.
Du får lägga ett julklipp här. Och han äter i alla fall någonting där och sen så måste han gå på toa.
Hey, you mind if I use your bathroom?
Oh, sure. Thanks. Yeah. Oh, actually that's not the bathroom. It's my bathroom's right here.
Oh.
Och toan ligger precis bredvid köket där hon står och lagar maten. Och han smiter in där och han börjar så här fisa och prutta. Så smiter hennes iller in, för hon har väl en iller som husdjur. Och så har han bajsat och han har satt på kranen och alltihopa. Och sen inser han att det finns inget papper, så han börjar titta sig omkring om han ska liksom torka sig. Ja, men till och med ta illen, han måste torka sig med någonting. Men tar inte illen utan tar en så här en broderad handduk som hänger på väggen. Så man förstår att hon har fått honom mormor eller någonting. Och sen ska han, så måste han ju spola ner den där. Den där handbroderade handduken. Och det blir totalt stopp.
Oh god, I beg you please. If you make this water go down, I will sit at your feet and I will serve you for all of eternity.
Och då ska han börja med borsten. Han har ju fortfarande byxorna. Fortfarande byxorna nere vid fötterna och står och försöker trycka ner handduken med toaborsten när hon öppnar dörren.
Oh my god.
Det var som håller på att hända dig.
This was fun.
Yes. If I had known your grandmother had embroidered that towel, I would have never...
Oh really? You know what? That's okay.
Okay. Well, good night, Polly.
Good night, Ruben.
Along came Polly.
Okay. Ja, det är en rolig film. Det är bra.
Alltså det här påminner mig om en historia som jag själv har varit med om, men jag vet inte ens vad vi kan ha med det.
Jo, så berätta.
Vi får se. Ja. Vi har ett sommarställe i Skåne som är liksom mitt på landet, kan man säga. Och där går toaletten sönder väldigt ofta. Och så var jag ensam där typ med så här tre barn och blev så jäkla bajsnödig. Och kom inte på hur jag skulle gå på toaletten, för jag visste att liksom alla grannar har samma sorts brunn också, så jag visste att deras toalett inte funkade heller. Så jag var fan, alltså som sagt, det här är för känsligt att lyssna. Stäng av.
Lars kommer tycka att vi ska ta bort det. Han kommer inte klara det här.
Nej, då i alla fall så kom jag på så här, jag tar en blöja.
Det gör du inte, du sätter inte på dig blöjan.
Att jag var tvungen att ta en blöja. Han bara, men alltså, hur kunde det vara det första som kom i år?
Sätter du inte bara en buske?
Exakt, en buske. Eller du vet, typ en hink. Det
sjukaste jag har hört.
Har du aldrig hört blöjhistorien?
Du satt alltså på snibbarna alltihopa.
Jag hade fått tre barn, alltså det här var innan mitt fjärde barn kom, på 6 år. Jag tänkte bara blöja liksom. Alltså jag var ju tvungen att
blöja.
Men
du är lösningsorienterad, får man ändå säga.
Jo, men det brukar vara att jag var ju tvungen att berätta det för Filip. För jag var liksom tvungen att få liksom, det var som en confession. Det var som om jag var tvungen att gå in i kyrkan och prata med prästen.
Jag
kände mig nästan snuskig.
Ja, det är ju som de här vuxenbebisarna som liksom.
Precis, jag kände mig som de här engelsmännen som går till de här och vill bli behandlade som bebisar.
Ja, men de har ju blöjor på sig. Och så var du rädd då att han skulle, någon granne skulle sätta dig genom fönstret med en blöja, så skulle så riktigt börja gå på
att du
ville vara vuxen bebis.
Jag var inte rädd för någonting. Jag var bara, jag måste få ut det ur mitt system.
Ja.
Ja, och så berättade du, när jag berättade det för Fyr. Nej, men han, alltså fortfarande idag kan han ta upp den här historien, för att han just,
ja, det
du
förstår, säger, jag.
För
det
du tycker att det är lösningsorienterat, men han tyckte ju att det var exakt tvärtom. Hur kan du inte komma på en bättre lösning?
Det är ju, min första lösning är ju givetvis att du skulle gått ut och satt dig bakom en buske eller någonting.
Ja, han har förslag på hink med plastpåse i, till exempel.
Ja, det finns en miljon olika lösningar. Och det är ju helt sjukt att du satt på det blöjan. Det är ju det.
Ja, men jag hade ju också en bebis kanske på 4 månader. Och en 2-åring. Och
ja, du kunde
en
inte lämna, liksom.
4-åring. Alltså, det fanns inte sätta sig i en jävla buske. Jag hade en bebis på armen när det här skedde.
Ja. Är fara.
Jag kan inte erkänna att jag har satt på mig en blöja med snibbar.
Jo, det kan du visst det.
Vad du, Lars får
jag
bestämma.
Nej, för där tror jag Lars kommer säga nej, för han är så himla känslig för det här.
Nej, men alltså jag vet inte heller för jag hissar med blöja. Hissa och blöja.
Jo, det är roligt.
Ja, okej. Skitsamma, vi går vidare. Men hur som helst, det finns ju väldigt mycket roliga. Alltså just det jobbiga med bajs är ju för det första att det är så himla tabu ju. Alltså, och jag tycker i och för sig då, som sagt, i min familj och även efter man har fått så många barn, att det, bajs i alla fall tillsammans med ens partner inte längre blir så jobbigt. Det är ju bara vad det är liksom.
Men det är klart att det inte är det. Och här är ju så här, det skämtas ju om att mamma aldrig går på toa. Men det, som sagt, det sitter långt inne liksom. Det gör det verkligen. Jag har ofta tänkt på att jag är så här, gud vad jag är avundsjuk på folk som har lite mer så här avslappnad inställning till det hela.
Ja, för jag är helt chockad att du inte har det. Det tycker jag är jättekonstigt. För pruttar du framför dina barn?
Framför barnen gör jag det, men jag gör inte det framför mannen.
Nej, det är alltså
måste jag ju så gör jag det. Ja, men exakt, det är också så här, men jag gör ju inte, jag skulle ju aldrig så här, nu lägger jag en brakare.
Nej, men det skulle man, men måste man så måste man.
Men det
man
gör ju dem. De gör ju det.
Liksom. Ja, det är klart de gör, men det gör de absolut. Men och jag vet inte var kommer det ifrån att de tycker att de får lov att göra det fast inte vi på något sätt.
Men jag vet inte, det är väl inte så att de säger att man inte får det.
Nej,
det är väl mer att man själv känner att det inte är lämpligt kanske.
Det är faktiskt väldigt äckligt.
Ja, det är skitäckligt. Jag tycker att det är jätteäckligt. Jag tycker det är jätteäckligt när de gör det.
Jag tycker
äckligt när barnen gör det också.
Ja, men det är väl klart, det är jätteäckligt. Men det är naturligt. Alltså, alla människor, du vet att alla människor pruttar typ 8 gånger om dagen minst.
Ja, men det här har jag faktiskt pratat med mina barn om. Att jag tror faktiskt inte att jag gör det. Jag tror att det är, jag kan absolut inte säga att jag pruttar varje dag. Jag gör inte det.
Alltså det är ju sjukt i så fall. Det är klart att du pruttar varje, då pruttar du massa i sömnen. Då
men du vet också att jag har ju ganska mycket problem med min mage. Jag har varit på hos doktorn massa olika gånger och liksom kollat olika saker. För jag har ofta väldigt ont i magen. Mm. Det kanske är liksom relaterat till det. Who knows?
Ja, men och sen tror jag att om man inte pruttar på dagen, då verkar det som om det kommer ut på natten. Så det kanske är de ljuden vi får av hemmapastin.
Nej. Ja, det är mycket möjligt.
Henrik lovade ju oss för övrigt några ljudfiler.
Ja, jag vet. Men det kommer inte hända. Ja, men då är det pruttfilerna som kommer.
Fråga honom om det, så har vi det nästa vecka kanske.
Ja, exakt. Det ska bli jävligt intressant att se vad han har att leverera.
Mm, verkligen.
Det kommer, han kan ju liksom prutta så högt så att han vaknar och blir rädd.
Du vet ju hur duktig jag normalt sett är på att träna och så, men alltså jag har tappat det helt och hållet. Både motivation och liksom, jag tror att det blir ju en rutingrej det där med träning framförallt.
Mm. Ja, men du har ju verkligen tränat jättemycket. Alltså, du har ju gått på de här, vad är det de heter, Sculpt.
Ja, men först höll jag på med Soul Cycle hur länge som helst.
Du har ju verkligen gjort så här hårda träningspass.
Ja, och sen höll jag på med en grej som heter Lekfit som är väldigt, väldigt bra också, tycker jag. Men och då, när man väl gör det, om man gör det så här 2-3 gånger i veckan och bara kommer in i det, då gör man ju det. Mm. Alltså man tänker inte ens på att det är konstigt eller att det är bra, eller, utan det bara händer.
Exakt. Nej, jag kan faktiskt inte säga exakt, för det händer inte bara för mig.
Det är för dig händer det.
Alltså, jag måste sparka ut mig själv på de där passen.
Ja, det måste du. Och egentligen behöver jag ju det där psykiskt för att få inte må för dåligt. Och inte ha för mycket ångest som är med min hypokondri som för övrigt är på topp just nu. Hemskt är det. Mm. Nu också med corona. Alltså grejen är att jag är inte rädd för corona överhuvudtaget. Men det är ju så mycket snack om sjukdomar i media hela tiden.
Men jag tycker så här. Det är absolut så att man ska vara orolig för det. Men det enda man kan göra är att vara förberedd på hur ska man som familj hantera det. Vem kommer se till dina gamla föräldrar om det händer dem? Finns det någon i din familj som har ett lite sämre immunförsvar, så är det ju sådana saker du ska tänka på. Det hjälper ju inte att du sitter här och är livrädd och inte vågar åka en buss på stan eller inte vågar liksom åka till ett köpcentrum.
Mm. Nej, men jag tror att här i Amerika är de ju specialister på att göra en rädd för allting. Man kan ju bara, och du har haft väldigt mycket att göra, så du har inte tittat så mycket på nyheterna så de senaste veckan. Men bara man har på att nyheterna så är det ju liksom som om att alltså de ska ju alltid göra en så skräckslagen. Det är ju hela det bygger ju hela amerikanska samhället på. Och det är så sjukt irriterande.
Men nu där måste jag faktiskt försvara USA, för att titta hur det ser ut i tidningarna i Sverige. Jag går in på Aftonbladet Expressen, där är det ju också så här, jag tycker de är lika bra på att hetsa till uppvigla till att folk ska vara rädda.
Ja, media överlag gör ju det. Men hur som helst, min hypokondri är i taket i alla fall. Det är också faktiskt lite för att jag har glömt att tagit min Zoloft de senaste dagarna. Så har jag slarvat med det.
Men Zoloften är min absolut viktigaste tablett. Skulle jag aldrig glömma den. Alltså, jag skulle aldrig glömma den.
Då känner jag ju det direkt på min hypokondri och på min hur jag mår rent överlag. Mm. Jättejobbigt faktiskt. Men det kommer väl lösa sig. Jag måste tänka på det bara.
Vad händer då med coronan? Hur ska vi liksom förhålla oss till det? Nej, jag känner mig
coronan är inte jag rädd för. Min hypokondri.
Mycket mer rädd för cancer.
Men det kanske man ska vara. Ja men gud, ja men cancer tror man ju alltid att man har. Eller MS eller ännu värre vore väl ALS.
Ja, fruktansvärt. Det är det här jag inte riktigt förstår. Jag fattar ju också att corona är jättefarligt. Om du har ett dåligt immunförsvar, om du har ett dåligt hjärta, om du är lite äldre. Kanske farligt för oss också. Mm. Men det känns ändå som att, jag vet inte, är jag dum här eller?
För det första får vi ju lite dålig information som det kommer ifrån Kina. Man vet ju inte, de är ju liksom en diktatur. Man vet ju inte ifall information man får ifrån dem är rätt. Det dör ju ändå unga människor. De här läkarna som var helt friska är ju döda till exempel. Mm. Varför är de?
Det där tycker jag är jätteläskigt. För det är ju det som också är det farliga. Om sjukvårdspersonalen dör, det är ju då vi har ett jätteproblem.
Ja, och varför gör de det? För de måste ju varit friska i grunden. Ja, och det har vi inte fått någon information om.
Varför det
vet
så,
jag
då?
Inte. Det vet jag inte. Men de flesta kloka människor säger ju att den inte kommer muteras farligt. Utan det är 60-80% av alla av jordens befolkning som kommer få den. Och det kommer gå ner till ungefär 1% dödlighet.
Mm.
Så det är ju ingen farlig sjukdom, väl? Eller i och för sig, om 1%...
Nej, men vänta, men det är ju så här, just nu så här, det är ju liksom så här panikpropaganda i alla tidningar.
Mm.
Igår satt jag och kollade på Instagram, nu ska jag ta fram det här. Då kom det helt plötsligt upp i mitt reklamflöde. Det är så sjukt mycket konstiga grejer som kommer upp där. Men då kom det upp ett någonting som heter Thunder Labs, och så visade de liksom en helt sinnessjuk mask som man liksom ska kunna återanvända då. Man ser ut som typ Hannibal Lecter när man har på sig den här masken, men den ska då vara mycket bättre än de här pappersmaskerna som också dessutom har tagit slut överallt.
Men de hjälper ju tydligen inte ens enligt läkarna. Utan det enda som hjälper är att tvätta händerna exakt hela tiden.
Ja, men den där masken kom i alla fall upp. Och så först så tänkte jag så här, jag bara, gud så sinnessjukt. Och sen i natt när jag låg och inte kunde sova och tänkte på andra saker, så tänkte jag så här, kanske man ändå ska beställa en sån där mask innan de tar slut.
Nej. Jag tvättar...
Nej, det är väl klart att man inte kommer gå runt med en sån. Det är ju helt sjukt.
Nej.
Men är det så folk ska gå runt eller?
Ja. Kanske.
Vi har ju också gasmasker i källaren, då kan man ha dem kanske.
Exakt, och Henrik har väl säkert vanliga sådana masker också om, i hans mancave.
Nej, men där finns allting.
Ja, det är klart. Så det är där ni ska gå ner när helvetet...
Ja.
När helvetet...
Han har ju så här operationsutrustning och sånt också.
Det har.
Jo, och sådana här grejer där man kan... Om man har fått ett stort sår så kan man ha en sån här stämplare som man kan stämpla ihop huden med liksom en klammer.
Ja. Du vet, ja,
som
det är ju för...
smash liksom. Jag ska ner där och opereras.
Men han måste också lära sig hur man använder det. För sig. Han hade ju bara stämplat ihop.
Nej, men han har ju typ, han har ju testat på sig själv.
Ja, det är klart han är.
Ja, det är klart.
Ja.
Han är inte rädd.
Nej, han är inte rädd för något. Hur tog han förra veckans samtal? Tyckte han att det var okej?
Okay? Han tyckte inte det var någon konstigt alls.
Nej. Jag har inte pratat med min mamma sen, varken innan jag ringde eller efter jag ringde. Så hon trodde fortfarande att det var veckan. Hon tyckte inte det var dugg konstigt. Det var liksom veckans fråga.
Ja, det var veckans rapport från eller?
Ja, det var liksom inte dugg konstigt. Ja.
Men du, apropå allting annat och i media och alltihopa. Jag har tänkt mycket på det här med... Jag tänkte på att Camilla Läckberg har varit så himla modig och transparent kring sin relation med vikt.
Mm.
Jag skulle vilja prata lite om vikt.
Ja.
Jag tycker det är hemskt med alla som har varit liksom elaka och hoppat på henne. Och jag tycker det är så bra att hon har liksom slängt ut dem där, vilka de nu är och vad de har gjort. Jag har ju själv fått lite så här knasiga kommentarer och då lagt ut IP-nummer och så. Jag tycker inte att folk ska hålla på så. För det man ska tänka på är ju att vi är ju ganska många som har haft eller har kanske så här en liten knepig relation till sin egen vikt och liksom sin kroppssyn helt enkelt.
Mm.
Och alla såna där idioter som säger saker... Bara för att någon liksom råkar vara lite offentlig eller har ett större konto. Det är alla tar ju ändå åt sig.
Ja, verkligen.
Och det sätter igång så här jobbiga tankar. Jag kan bara utgå från mig själv, men det gör ju verkligen det liksom.
Mm.
Det har ju varit liksom många tillfällen i livet då vikten har fått spela alldeles för stor roll. Sen har jag haft en så här ganska, jag menar, en rätt humoristisk outlook på det liksom. Det kan ju du och jag fortfarande skämta om.
Mm.
Hur vi har ätit och hur vi har betett oss i helgen och hej och... Mm. Med åldern har man ju såklart blivit så här mycket snällare mot sig själv. Men sjukt nog, jag kan verkligen erkänna det, att sjukt nog har jag fortfarande något slags så här ideal på när jag tyckte att jag var som bäst. När jag vägde typ 57, tränade varje dag. Min hobby var liksom diverse dieter.
Ja.
Jag tyckte att jag mådde toppen då. Och det gjorde jag ju. Men det är ju inget ideal som jag skulle kunna ha idag som så här trebarnsmamma. Att jag hinner träna max 1-2 gånger i veckan. Jag är ju sjukt nöjd om jag hinner med 3 träningstillfällen. Och jag har ju absolut ingen lust att sitta liksom och vara på en diet. Alltså jag kan inte tänka mig något värre än att vara på en diet.
Nej.
Men det sjuka är att jag fortfarande kan känna så här att det vore så kul att ha den där kroppen.
Mm. Ja, men det är ju samhället som säger åt oss att det är...
Jag vet inte om det är det. Är det verkligen det? Är det inte man själv? Liksom?
Ja, men både och. Jag menar, jag till exempel har ju aldrig haft någon... Alltså, jag tror att kanske att generellt så har väl de flesta tjejer ätstörning. Alltså, man tänker på mat och vad man äter och hur man ska vill se ut. Men jag har ju aldrig haft en... Jag har ju aldrig haft någon sorts... Jag har aldrig spytt, jag har ju aldrig gjort sådana saker som faktiskt du har gjort ju.
Alltså, jag har ju verkligen varit hetsätet.
Ja, och yngre, haft liksom. Både väl kanske lite bulimi och kanske anorexi, eller? Jag vet inte, det får du prata om själv.
Jo, det har nog varit blandat liksom.
Det har jag ju aldrig haft. Jag har aldrig spytt eller hetsätet. Men däremot så har man ju alltid... Jag har ju alltid tyckt att jag har varit liksom för tjock.
Mm.
Och det är ju också så sjukt att man ska gå omkring och tänka så.
Men det är så sjukt och det är så tråkigt. Och det är så här, och du vet, om jag tittar på ett så här bilder från när jag var typ 13-14, när jag kanske då tyckte att jag var som tjockast, så var ju jag såklart inte tjock.
Nej.
Och så hade det ju inte spelat en roll heller om jag hade varit lite tjock. Ja, men det är ju liksom den där kroppssynen. Jag skulle, vet inte om... Alltså nu säger ju alla att det kommer liksom utifrån. Men jag tror att jag liksom haft en... Jag har haft en jävligt skev bild av mig själv.
Ja, men det är ju det man har. Och sen så hjälps det inte till av att alla är sjukt små. Och det är fortfarande... De försöker ju säga att det är bättre på typ runways alltså och så, men, eller modeller. Men det är det ju inte. De är ju fortfarande jättesmala. Och det är också så...
Ja, nej, men där, för jag håller med. För det var ju så här, det var ju mulliga modeller när vi var yngre också.
Ja, då, typ en, lite bättre ju, till och med kanske.
Ja, och det fanns kurviga tjejer innan det också på så här 60- och 70-talet.
Ja.
Jag håller med dig. Jag tror inte alls att det är så här jättestor skillnad. Sen så är det ju så att det finns ju mera kroppsaktivism idag. Där folk verkligen så här går ut och pratar om det på ett helt annat sätt.
Ja, men det behöver ju inte betyda att de är nöjda eller...
Men jag vet, alltså så här, det här är ju så jävla problematiskt. För att jag tror ju att det handlar så mycket om en själv och vad man har för egen inställning. Och jag vet inte var den... Alltså i mitt eget fall så vet jag inte var den kommer ifrån.
Nej.
Men det jag har tänkt på så himla mycket nu när jag liksom har blivit äldre och jag känner mig så här mer nöjd och bekväm i mig själv är att jag... Det var ju någon, jag vet inte om jag läste det någonstans. Jag vet inte vem det var, men jag tror att det var någon dietist här i USA som pratade om att så här, alla människor har någon slags inre idealvikt. Och det är liksom ingen jätteidé att försöka kämpa emot den. För det kommer vara att jobba emot vind. Man har liksom en vikt som, och det känner jag själv också. Jag har en vikt på mellan liksom 63 och 65. Det är den lättaste vikten för mig att ligga på. Liksom. Sen kan jag i perioder vara jättestressad och inte ha riktigt tid att äta. Och så, då kan jag gå ner i vikt och så kan jag tycka att det är jättekul när brallorna sitter löst liksom.
Ja, det är underbart. Man vet att man får, att man...
Men och jag gör inte för stor grej av det idag som jag skulle gjort förr i tiden. Jag försöker
men,
liksom
ha. Nej, men det har ju också liksom lite med hälsan att göra, för man känner, man mår ju bättre när man äter rutinmässigt och lite hälsosammare. Nyttigare, fast nyttigare låter som om man skulle äta mindre kalorier. Jag menar bara att man äter liksom nyttigare i grönsaksväg eller i proteinväg eller så.
Ja, men inte jag för tycker, mycket kött. Ja, men man har ju så här, det har väl mycket med så här LA-livsstilen också att göra, att man äter ju rätt fräscht i veckorna och sen så på helgerna, då festar man till det. Ja. Alltså jag festar ju till det i veckan också. Jag kan ju tycka att det är en fest att äta en supergod kobbsallad. Det behöver inte vara någon diet för mig.
Nej, men
vi dietar ju inte här, liksom på det sättet. Jag får lite panik över... Alltså, det är ju det sjuka idag fortfarande. När man tittar på, om vi återgår till så här, kvällstidningarna, så är det ju på en och samma webbsida över en och samma liksom, kvällstidning, så är det ju 3 eller 4 olika. Det här är din bästa diet, så här då når din målvikt.
Nej, det är sjukt faktiskt.
Nu är det dags för sommarbantningen. Ja. Det här får du minuskalorier.
Det är på vintern du gör din sommarkropp.
Ja, och så på samma uppslag så är det en intervju med någon celebre person som tycker att det är jobbigt med sin vikt. Alltså det är ju jättejobbigt, jättehetsigt. Det där tycker jag är större i Sverige än vad det är här faktiskt.
Ja, nej men jag vet inte vad de håller på med. Och framförallt så är det så här, så jäkla omodernt att hålla på med så här olika dieter. Man måste ju liksom... Alla vet ju idag att det enda det handlar om är att det som går ut ska också gå in. Det räcker så. Det är där med att hålla på och späka sig själv eller det ena efter det andra.
Så himla hemskt att hålla på med det. Nu har jag ju då som sagt hållit på väldigt mycket dieter fram till kanske 25 års ålder.
Ja, det har jag verkligen.
Och verkligen tyckte att det var...
Jag vet ingen som har hållit på med så många dieter.
Nej, men jag tyckte att det var kul också. På riktigt så tyckte jag att det var kul. Ja, det är klart att det räknas som en ätstörning, men jag hetsåt ju inte och höll ju inte på med det när jag var i den åldern. Det gjorde jag ju när jag var mycket yngre.
Ja.
Så att jag vet ju allting om kalorier och vet allting om vilket så här intag man ska ha för att hålla en vikt etc. Men jag tror ju inte på att hålla på och leva efter dietlivet. Jag tycker det är superosunt. Ingenting som jag skulle vilja överföra till mina barn. Jag tycker det är liksom ett alldeles för jobbigt sätt att leva. Det bästa är ju liksom att hitta någon slags så här naturligt sätt att leva, där det funkar, där man kan hålla sin vikt. Och sen så finns det såklart väldigt överviktiga människor som behöver gå ner i vikt av hälsomässiga skäl. Och om de orkar det så är det ju toppen om de gör det. Och det, då behöver de säkert liksom en diet för att få skjuts, för att få skjuts in på den vägen.
Ja, men jag som är så hypokondrisk tycker ju också oftast att det är lite skönt att vara lite överviktig. För då tänker jag, då kan jag inte ha någon alltså en dödlig cancersjukdom som jag kommer dö, alltså som jag kommer dö av inom 2 veckor. Det, mm. det är den vi pratar.
Nej, men så är det. Om man blir för smal, då är det ju någonting.
Ja, utan precis. On. Så det kan jag känna känns tryggt. Jag har ju liksom alltid sett ut på ett speciellt sätt, och jag tror verkligen också lite på det där. Man har sin vikt som man ska ha, helt enkelt.
Men alltså det makes sense totalt, alltså.
Mm. För jag tror inte heller, alltså om man tänker rent så här, det är ju inte heller ett mansideal att, utan det är ett kvinnoideal att se ut på det sättet.
Nej, men exakt, det är ju det jag säger. Jag tror att det kommer inifrån en själv på något sjukt sätt.
Nej, men vad jag menar också är att det är så här, för en gångs skull så är det inte de som har bestämt att det är så här världen ska se ut. För att män vill ju hellre att kvinnor ska vara lite kurviga.
Mm.
Ha någonting att ta på.
Ja, absolut.
Så att det är ju mer att det är kvinnor som tävlar mot kvinnor. Ja. Och det är ju den grejen som måste försvinna. För vi ska ju alltid försöka hålla ihop och vara sams. Och inte hålla på och titta på varandra och försöka liksom vara smalare än den andra.
Ett jätteproblem är ju hur kläder är gjorda. Så är det ju liksom. Att kläder är gjorda för att man ska ha liksom en supersmal midja. Mm. Lite större bakdel och så vidare. Ja, men så är det ju. Nej, men så har man den här kroppsformen som kallas äpplet. Som jag har.
Är det den man ska ha?
Nej, det är absolut inte den du ska ha. Nej, men äpplet är ju... Jag har faktiskt efter min tummy tuck så har jag inte lika mycket äppelform, det kan jag faktiskt säga. Men äpplet är jobbigt, för då är det alltid så att då är byxorna alltid för tajta i midjan och för lösa över rumpan.
Ja.
Förstår du?
Ja. Alltså, alltid.
Päronet är ju precis tvärtom liksom. Päronet är ju egentligen mycket, mycket bättre.
Ja, okej.
För då har du oftast en smalare midja och en större rumpa, då fyller du ut byxorna bättre.
Ja, okej.
Men skitsaksamma, men det är ju lite det som är, ett stort problem är ju såklart hur kläder är designade. För att det är också det som triggar en till att man vill gå ner i vikt, att byxor sitter liksom för hårt i midjan och så hänger magen över och så vill man liksom få bort den där magen.
Mm.
Nu talar jag för mig själv.
Ja, det får vi göra. Men i vilket fall så är det ju väldigt kul, eller väldigt bra tycker jag, i alla fall jag, när Camilla Läckberg går ut och vågar stå, alltså både med att hon inte trivs med sin kropp då, och att folk då liksom alltså visar vem det är som håller på och trollar henne eller skriver de där hemska sakerna till henne. Och
jag tycker det är jättebra, men hon är så himla bra på det. Jag tycker det är så bra att hon pratar om det öppet liksom.
Ja, men verkligen.
För vi är ju många som gör det liksom.
Ja.
Så är det ju. Ja. Sen är det ju såklart så, alltså så här, nu handlar ju vår podd om medelåldern väldigt mycket, och här måste man ju verkligen så här, tacka medelåldern för detta, för här har man ju fått en mycket, mycket bättre inställning.
Ja, men det är ju...
varje år som går så blir det enklare liksom.
Ja, okej, fast både och, för det är ju också för, kanske i huvudet, ja, men det är ju, för varje år som går det ju svårare att gå ner 1 gram.
Det är ju jättesvårt att gå ner i vikt, men det är ju mycket, alltså så här, det är mycket lättare att uppskatta sin kropp som den är, tycker jag.
Ja, det
därför, kanske man inte får säga om man har gjort ett tummy tuck heller. Det låter ju helt sjukt.
Ja, men det får stå för dig, tycker jag.
Ja, nej, men jag tycker ändå att jag är sjukt mycket mer nöjd med min kropp idag än vad jag var när jag var yngre. Så är det.
Ja, men det är skönt för dig. Men för jag kan känna att efter typ 43-44, då börjar ju allting bara rasera. Herregud, alltså nu när man ser sig själv i spegeln, det är ingen rolig.
Jo, men så här, huden rasar ju, tappar ju sin elasticitet, så
verkligen.
Men man bryr sig ju inte så jättemycket om de där kilorna längre. Det är inte liksom någon hets på vågen på samma sätt.
Ja, jag hade gärna varit lite smalare, men jag tycker också alldeles för mycket om mat och vin och...
Ja, men och man orkar inte hålla på och kämpa på det sättet. Nej. Det är för jobbigt.
Hungrig kan jag bara inte vara.
Nej, det kan inte jag heller vara. Alltså, vi pratade ju om det om dagen. Jag tror inte ens att jag vet hur det känns att vara hungrig. Jag har ingen aning om det. Jag upplevde ju den känslan för några veckor sedan. Och jag bara, vad är det här som håller på att hända? Det är som ett tomtål i magen. Det är typ aldrig hänt förut. Men du... ja, nej, men nu är det dags. Hur ska vi avsluta det? Nej, jag tycker nästa vecka måste vi prata mer om minne, tycker jag. För det känner jag är en så här viktig grej.
Ja, men det gör vi ju lite nu. Så det är bra. Men
kommer vi ens komma ihåg att vi har sagt det?
Det kommer vi inte komma ihåg.
Det är ganska osannolikt.
Men du, nu ses ju inte vi mer idag. Men det är kul, imorgon så ska ju vi till Chateau Marmont med Pernilla som är i stan, en kompis till oss.
Ja, Pernilla, Jenny och Sirpa.
Mammorna på stan som får gå ut på en onsdag kväll.
Så himla laddad. Gud vad mysigt det ska bli. Det är härligt. Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som thisis40pod, P-O-D-D.
Och med mig hittar ni på... Nej, vänta. Och mig hittar ni på, eller hur säger man? Och mig jag heter
kommer du ihåg vad du heter?
Nej, och jag heter Isabel Monfrini.
Och jag heter Karin Bastin på Instagram. Och jag bloggar på Diva Airy Play. Och vill ni mejla oss någonting kan ni mejla antingen mig på karin.bastin@mi.com
eller isabel.monfrini@gmail.com.
Perfect. Puss och kram.
Hej då. Puss och kram. Hej. La da da da, la da 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 da. All the leaves are brown and the sky is gray.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.